P1, Sveriges Radio.
Vi hade tänkt att börja dagens program med en stor smäll. Fast vi har inte fått tag på någon inspelning av hur det lät.
Nej, det verkar inte finnas någon på band.
Nej, men jag hittade ett nyhetsinslag från australiensisk TV där de visar hur såna här smällar brukar låta.
Well, we're about to give you an inside look at the high-tech nerve center changing mining in WA. It controls trucks, loaders and unloaders all from Perth.
Det är den lokala stationen Nine News Perth som rapporterar att gruvbolaget Rio Tinto nu kan styra sin gruvverksamhet 150 mil bort ut i öknen i västra Australien med joystick från kontoret in i stan i Perth.
Josh Jenkins grew up playing video games. Now the game is real.
Is it a bit like a game or that sort of thing?
Oh, yeah, it can be a little bit. You're just trying to say.
Det låter lite som ett TV-spel alltså.
Mm, men efter att de i en smäll lyckats spränga 246 000 år gamla heliga aborginska grottor i luften, låter det så här utanför gruvbolagets kontor. Det här har alltid varit aboriginernas land, ropar demonstranterna.
I programmet idag om urfolkens allt mer eftertraktade mark och kampen om att få nyttja dess rikedomar. Jag heter Robin Olin.
Och jag, Ulrika Bergqvist. Välkomna till Konflikt.
Runt en femtedel av jordens landyta uppskattas idag vara bebodd främst av urfolk. Ofta är det glest befolkade naturområden. Så vad händer då när jakten på naturresurser som vatten, vindkraft, bördig odlingsmark och mineraler under jord? Ja, när den jakten nu allt mer letar sig dit till urfolkens mark. Det är alltså det vi ska undersöka i dagens konflikt.
Det som uppenbarligen kan hända är att 46 000 år gamla heliga platser sprängs i bitar.
Mm. Och vi börjar där. Du, Ulrika, har följt upp den här historien för att försöka förstå vad det var som gick snett där ute i öknen i västra Australien.
Ja, och först kanske vi måste få en liten bild av vad det här är för en plats.
The Pilbara landscape is one of the oldest on earth, over 2 billion years old.
Pilbara-regionen i västra Australien. Vidder av borsmark och röd ökensand så långt ögat når. Med mineralfyndigheter som väckt världens intresse.
Tin, nickel, copper, silver, even diamonds have been found here.
Men där i marken trängs mineralerna med andra uråldriga minnesmärken. Så vad var det då för fynd gruvbolaget sprängde i luften den där dagen i maj?
From an archaeological perspective, the site is really remarkable for its age. So an age of 46 000 years, it's quite amazing really.
En plats med spår av människor som levde där för 46 000 år sedan. Det är nästan svindlande länge sedan, även med australiensiska mått mätt, säger arkeologen Tina Mann, som följt fynden i sin roll som ordförande för Australiens arkeologers riksförbund.
We have very few sites around that time bracket of around 50,000 years, and the fact that it seems to have been occupied from 46,000 years ago to the present is quite a remarkable record.
Giza-pyramiderna i Egypten är som en jämförelse bara drygt 4500 år. Platsen där i Pilbaras öken, som kallas Juukan Gorge, beboddes av förfäderna till dagens australiensiska urfolk aboriginerna.
You know, there's no question that the ancestors of the modern day aboriginal people lived in these places and made the sites, but it's just the preservation of the materials is so unusual.
Ett av de mest anmärkningsvärda fynden där i Juukan i ett 4000 år gammalt bälte av människohår.
So the fact that we have an actual human hair belt is really unusual, and you know, it's a tangible thing. You can touch this and know that your ancestors were here 4000 years ago.
Det blir så fysiskt. Du kan ta i det. Håret från personer som levde för 4000 år sedan, säger Tina Mann. Australiens mark är full av spår från mänsklighetens tidigaste historia. Men många australensare har inte förstått vilket arv vi har. Idag är den här typen av platser inte tillräckligt skyddade i vår lagstiftning, säger Tina Mann. Samtidigt är hon lite förvånad över att det var just gruvbolaget Rio Tinto som genomförde de här sprängningarna.
It did at least have a reasonably good record in Australia. And it was considered to be sort of at the front end of relationships between indigenous people and mining.
De har faktiskt haft bäst rykte om sig i branschen, presenterats som ett företag som faktiskt brytt sig om att lyssna på urbefolkningen, säger Tina Mann.
Ja, det här gruvbolaget har verkligen gjort en grej av att de bryr sig om aboriginerna och deras historia på marken där de bryter mineraler. Här ljud från en informationsfilm Rio Tinto producerat. Den handlar om hur företaget involverar aboriginerna, eller traditional owners som de kallar det. De traditionella ägarna av marken. Aboriginerna syns klädda i orangea overaller med Rio Tintos logga på, plantera träd och hjälpa havssköldpaddor att överleva.
My traditional people is the Wikwaya tribe.
They are our ancestors. They look after our country. They look after us.
You can feel the connection now. You can feel that our ancestors are around us.
De pratar om sin tro, att deras förfäder som bott här i tiotusentals år lever vidare i naturen.
Very important for respect of the old people.
Och Quitangan Hall, en av gruppens äldste i den här PR-filmen, med gråsvarta hårlockar och få tänder i munnen, säger att han i samarbete med gruvbolaget ska hjälpa till att skydda naturen och bevara sitt folks berättelser.
It's very important you and I stick together and work together and support each other.
Ja, och det är alltså mot den här bakgrunden man ska förstå upprördheten när det kom fram att företaget sprängt de här heliga platserna. Och det blev inte bättre av att det skedde samma dag som Australien firar något de kallar för Sorry Day, förlåtdagen, då man ber ursprungsbefolkningen om ursäkt för de övergrepp som begåtts under Australiens moderna historia. Protesterna blev massiva.
Hundreds gathering today in the city, flouting social distancing rules to fire a shot at a mining giant.
300 personer trotsade coronarestriktionerna och samlades utanför det internationella gruvbolaget Rio Tintos kontor där i Perth.
A rejection of Rio Tinto's apology for blowing up sacred sites in the Pilbara last month.
It would be equated to blowing up the pyramids of Egypt.
Det här har alltid varit aboriginernas land, ropar demonstranterna.
Shame on you.
Och frågan om hur det här kunde hända har skakat om både bolagen och politikerna.
We're not gonna stop. Always win. Always win.
I Australiens parlament pågår just nu en utredning av den där sprängningen av Juukan Gorge. Det är en del av en översyn av lagen som man hoppas ska innebära att något liknande inte ska kunna inträffa igen.
Och så har ju Rio Tinto bett om ursäkt.
Ja, de erkänner att det var ett misstag att genomföra den här sprängningen. I augusti meddelade de också att tre av bolagets toppchefer förlorar sina bonusar på totalt 7 miljoner australiensiska dollar, omkring 44 miljoner kronor, till följd av den här historien.
Så gruvbolaget ber om ursäkt och bannar sina egna chefer. Men det man fortfarande undrar är ju om det här nu var ett misstag. Hur kunde det gå så snett?
Ja, Historien börjar redan för 9 år sedan då Rio Tinto fick rätt att bryta järn på den här marken.
Traditional landowners in the Pilbara have signed a landmark native title deal with Rio Tinto. The agreement between 5 Aboriginal groups gives Rio access to 70,000 square kilometers of traditional land for mining and exploration.
Så 2013 fick Rio Tinto myndigheternas tillstånd att förstöra Juukan Gorge för att komma åt järnmalmen. Ironiskt nog var det tack vare att bolaget bestämt sig för att förstöra platsen som man sen gjorde en mer omfattande arkeologisk utgrävning, betalad av bolaget och utförd av arkeologer anställda av Rio Tinto. Och det var ju samband med den som man gjorde de där anmärkningsvärda fynden som Tina Mann pratar om. Det visade sig helt enkelt att platsen hade en mycket större betydelse än man först hade trott. Men när det där tillståndet att förstöra en plats väl har getts har urbefolkningen ingen rätt att överklaga.
It just goes back to the goodwill of the land developer, whether they decide to destroy a site or not.
De är utlämnade till gruvbolagets goda vilja som arkeologen Tina Mann uttrycker det. Så det där fyndet ställde förstås Rio Tinto inför ett rätt så delikat dilemma. Det var lagligt att gå vidare och spränga, men så uppstod den moraliska frågan. Borde de göra det?
Och vad är då bolagets förklaring till att de gick vidare med sprängningen?
Ja, något entydigt svar på det har de faktiskt aldrig gett. Men det har kommit många ursäkter.
I'd like to say very sorry to the Puutu Kunti Kurrama and Pinikura people. You know, this has rocked me personally. And we can't go back, but what we are committed to is learning from this incident, making sure that it doesn't happen again.
De påpekar att sprängningen inte bröt mot någon lag, däremot mot bolagets egna interna policy i urfolksfrågor. De hoppas kunna återvinna aboriginernas förtroende igen.
Och vad säger de då? Aboriginfolket som faktiskt har rättigheter till den här marken.
Puutu Kunti Kurrama och Pinikura-folken. Jag har fått kontakt med flera företrädare för gruppen, men de svarar bara att ingen av dem pratar med media just nu.
Ja, yep. De är.
Men jag fick tag på en annan person.
I'm in on the edge of the desert country.
Kaidu Moar är också aborigin från västra Australien. När vi hörs har han precis vittnat inför den där parlamentariska utredningen. Han beskriver sig själv som en person med många hattar. Han är antropolog och har själv länge drivit frågan om just urfolkens landrättigheter.
In the dreaming, children were free.
Och så håller han på lite med hiphop.
They played and lived and enjoyed
life. De där sprängda grottorna i Juukan Gorge ligger inte långt från Leonora, där Kaidu Moar bor. Eller det beror kanske på vad man menar med långt.
Yeah, they're probably 1,000 kilometers away from where we are, but it's... But we see that it's close.
Vi har en lite speciell syn på avstånd här i västra Australien, säger han.
Yeah.
Juukan ligger 100 mil härifrån. Moar är en så kallad traditional owner med lagliga anspråk på mark som i hans fall innehåller nickel och guld. När nu grannarna där 100 mil bort har tystats får jag föra deras talan, säger han.
In this case with Rio Tinto, the traditional owners of Juukan have an agreement. The agreement gags the Aboriginal people and prevents them from question any actions by the company. If they were, they would suffer legal penalties or consequences.
De mest berörda här kan helt enkelt inte prata. Rio Tinto skrev ju ett kontrakt med Puutu Kunti Kurrama och Pinikura-folken. De fick lokalbefolkningens stöd i utbyte mot ekonomisk kompensation. Och avtalet gör att folken riskerar juridiska påföljder om de protesterar offentligt. De här avtalen presenteras som erbjudanden, där de får jobb, hus och tillgång till sjukvård i utbyte mot att de inte ifrågasätter hur mineralutvinningen går till, säger Kaidu.
And that has been convincing to a lot of Aboriginal people because this is the first time that they can access employment, or this is the first time that they could get housing, or this is the first time that they can access suitable medical care.
Det här har lockat många aboriginer eftersom de lever i områden som räknas till de mest utsatta i Australien. som ligger långt ifrån allt och alla, utan tillgång till basal sjukvård och med få arbetstillfällen.
It is actually an exercise in blackmail, where it's saying if you want to enjoy the benefits that all the other Australians enjoy, then you have to keep quiet about your human rights, keep quiet about your spirituality and your culture.
Utpressning, det är vad det är, säger Kaido Moir. Men det är inte bara Rio Tinto som har den här typen av avtal, påpekar han. Andra gruvbolag gör likadant. Och trots att den där sprängningen av de 46 000 år heliga platserna skapat rubriker världen över, kom den inte som någon överraskning för Kaido Moir och andra som följer frågan.
To me it was like it was business as usual. It happens on a daily basis. So
det finns hundratals andra aktuella fall där gruvbolag redan har fått tillstånd att förstöra kulturellt och religiöst viktiga platser i Australien. Men alla nya ansökningar har lagts på is i väntan på en översyn av lagstiftningen nu. Och flera bolag har tillfälligt stoppat den här typen av förstörelse. Så även om den där sprängningen av de gamla fynden i Yukon inte överraskade honom, ser Kaido Moir det som hände som en vändpunkt.
Yes, very much so. And the opportunity is there now for Sami, for Aboriginal people, for normal citizens.
Nu har vi urfolk och engagerade vanliga invånare vår chans att trycka på. Det vi ser hända nu är att Australiens största pensionsfonder har reagerat. De har tidigare investerat i Rio Tinto. Men nu signalerar ledningen för de här fonderna att de kommer att dra tillbaka sina pengar om gruvbolaget inte sköter sig.
Do the right thing in the environment in which they operate, or they will withdraw their money.
Så långt om vad som händer i Australien nu alltså. Men när det gäller jakten på naturresurser och vad den innebär för de urfolk som ofta besitter den attraktiva marken, så är det något som blivit högaktuellt på många håll i världen. Mest omtalat just nu är nog Amazonas.
Som ju är hemåt hundratals olika urfolk och stammar, varav en del fortfarande lever helt isolerade från omvärlden.
Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs.
Ja, och Brasiliens president Jair Bolsonaro gav, när han talade inför FNs generalförsamling förra hösten, sin syn på att skövlingen av regnskogen där ökat och att hans regering öppnat för kommersiella intressen på vissa tidigare skyddade reservat. Tyvärr, sa han, vill vissa människor i och utanför Brasilien, stöttade av internationella organisationer, att man ska behandla våra urfolk som om de vore grottmänniskor.
Como verdadeiros homens das cavernas.
Bolsonaro menade att urfolken kommer att gynnas av att man exploaterar de här, som han uttryckte det, rikaste markerna i världen.
Men utvecklingen i Amazonas har lett till protester från urfolk även där.
Ja, och ett aktuellt exempel är stammen Kayapo som i augusti med hjälp av bildäck och stockar blockerade den stora motorvägen BR-163 som skär rakt igenom Amazonas och som bland annat används för lastbilstransporter av säd som odlas där nu. Så hur ska man då bedöma vad som är okej och inte när det gäller exploatering av urfolksmark? Finns det länder som klarar det här bättre och sämre? Vi ställde frågan till Marie Hagsgård som är jurist i Europarådets expertkommitté för skydd av nationella minoriteter. Och hon säger att utvecklingen i Brasilien oroar henne särskilt.
Det inkräktar hela tiden på urfolkens möjlighet att fortsätta använda sin traditionella mark och att bevara och behålla sin kultur som de har haft under lång, lång tid.
När Marie Hagsgård ger den här typen av kritik så handlar det inte om att hon menar att man aldrig får bedriva ekonomisk verksamhet på mark där urfolk bor. Det handlar om hur man gör det. Och det finns länder som gör det här på ett mer respektfullt sätt, säger hon.
Nej, men jag skulle säga att Kanada är ett väldigt gott exempel. Och där finns det ju väldigt många urfolksgrupper. Mest känt är kanske området i nordöstra Kanada, Nunavut, där inuiterna har stor möjlighet att påverka markanvändningen. Bland annat så har de rätt att ta del i vinster från gruvverksamhet.
Och i västra Kanada har också ett beslut från högsta domstolen där gjort det obligatoriskt att när man planerar projekt på marken ta hänsyn till hur viktig den är för urfolken, berättar Marie Hagsgård.
Ett exempel var en urfolksgrupp som hade ett område som var väldigt viktigt för deras religiösa traditioner. Och där vill man öppna en gruva. Då tvingades den gruvan att öppna under mark istället för att göra ett dagbrott som de ville för att urfolket skulle kunna fortsätta använda den marken.
Så Brasilien är alltså ett exempel där urfolkens röst inte blir tillräckligt hörd enligt henne. Och Kanada är ett exempel där dialogen fungerar bättre. Men Sverige då?
Ja, man kan säga att Sverige länge haft ögonen på sig. Eftersom vi, till skillnad från till exempel Norge och Danmark, inte ratificerat FN-konventionen om ursprung och stamfolk som förkortas ILO 169 och antogs år 1989. Och anledningen till att Sverige inte gjort det är att den konventionen kräver ett starkare skydd för samernas jakt- och betesrätt. Alltså att de ska få bestämma mer över marken, enligt Marie Hagsgård. Och när hon ska svara på frågan hur Sverige står sig så tar hon upp en rapport från Europarådet där hon arbetar.
Alltså, jag kan ju ta som exempel då den kommitté som jag sitter med. Vi lämnade då 2017 vår senaste rapport om Sverige och då fick inte jag vara med, för det är så att när man är från landet så anses man jävig. Men mina kollegor gjorde det då. Och sen så då kom Europarådets ministerkommitté fram till att svenska staten omedelbart borde öka möjligheterna för samer att på ett meningsfullt och effektivt sätt delta i de beslutsprocesser som påverkar dem på kommunal, regional och nationell nivå. Och se till att samerna kan bevara och utveckla sin kultur när beslut fattas som berör områden där de traditionellt är bosatta. Och det visar ju att tyvärr så lever inte Sverige upp till de här åtagandena. Annars skulle man inte ha en sån skarp skrivning från Europarådets sida. Och Europarådet är inte ensamma om detta. FNs olika organ har upprepade tillfällen gjort liknande uttalanden.
Vi ska vända blicken nu mot en av de platser i Sverige där frågan om samernas markrättigheter blivit som hetast. Girjas, en fjällsameby i Norrbottens län med 5449 kvadratkilometer mark.
För i den här situationen, när Sverige som vi hörde återkommande får internationell kritik mot att samerna inte är tillräckligt involverade i beslut som rör marken, så valde Girjas sameby att gå till domstol. Och i vad som betecknas som en historisk dom i januari i år gav högsta domstolen Girjas sameby ensamrätt att få avgöra vem som ska få jaga och fiska där.
Och det här gjorde oss nyfikna. För kanske kan man se det här området nu som en slags testzon där samerna får mer att säga till om. Så vad händer då?
Säg det.
Det första som hänt är att samerna utnyttjat sin bestämmande rätt och skjutit upp ripjakten 3 veckor.
Är din by där då på andra sidan också?
Den är på andra sidan, där är ju på andra sidan älven.
Och Konflikts Katja Magnusson har åkt dit för att prata både med samebyn och lokala jägare om hur det här beslutet tas emot nu.
Då ska vi se, börja med att kliva på nu. Välkommen ombord, Titanic 2.
Matti Blindbergs träbåt ser ut som en flotte med reling och ligger förtöjd vid Kalixälvens strand.
Men jag har ju byggt den här själv.
På avstånd hörs ljuden av vägen mellan Kiruna och Nikkaluokta. Den glittrande älven är också en gräns mellan två samebyar. Matti Blindberg är ordförande i Girjas sameby som har sina traditionella marker där på andra sidan vattnet.
Egentligen ska man behöva en karta för att förklara hur marken ser ut.
På avstånd syns Kebnekaise, halvt täckt av moln.
Vi kan ju bara driva här så att säga, så ser vi bra här. Ja.
Matti Blindberg stänger av motorn och låter båten glida mot älvstranden så att vi ska få bra sikt mot den mark som varit föremål för en strid i domstolar i mer än 10 år.
Det är Girjas. Höstland får man väl kalla det för framförallt. Renen går och äter svamp inför vintern. Men det går upp på fjällen för att slippa knotten. Så det är ganska utspritt.
Matti Blindberg känner en stark koppling till just den här marken och pekar mot fjällen som skiftar i grått och grönt.
Men ser den fjället framför oss här. För mig, jag vuxit upp där och jag lekte, jag jagade. Det har alltid funnits som en skugga vid min sida. Och så här.
Det är fjället?
Ja, det är fjället där och sen kom det för några år sedan ett australiensiskt gruvbolag och skulle bryta järnmalm där. Som såg det som en ekonomisk resurs. Inte som en del av ett liv, eller av en kultur, av en värld. Så det går som inte att förklara alltså, för en som inte begriper, tänker jag.
Just nu är de där gruvplanerna vilande, men det finns en ständig oro bland samebyar i området för nya prospekteringar av metall och mineraler.
För mig har ju det har ju en själ på något vis. Det är svårt att förklara, men det är en del av mig.
Det är tyst vid älven. Bara vinden i björkarna och klucket från vågorna hörs. I vanliga fall hade ripjakten pågått här just nu med jägare och jakthundar i området. Men efter att högsta domstolen gett Girjas sameby rätt att bestämma över jakten så börjar de alltså med att i år skjuta upp ripjakten som skulle ha börjat den 25 augusti. Först efter renslakten, den så kallade sarvslakten, får ripjägarna komma hit.
Renen störs. Nu, den här tiden, nu, det är nu de ska äta upp sig inför vintern. Det är nu de ska lägga hull inför vintern så de klarar vintern.
Och vad händer om de då blir störda av jakten precis under den tiden?
Ja, de går ju undan och springer undan. För det första så bränner de energi på fly. Och för det andra så har de inte tid att äta. Hundarna är ju det som blir egentligen det största störande momentet. För renen är ju ett flyktdjur. Så ser renen en hund eller en rörelse som verkar hotfullt, då springer den. För det är renens naturliga sätt att freda sig mot hot, det är att springa.
Stanna! Hej!
Stanna!
Bobby!
Stanna!
No.
Knappt 5 mil bort i Paksuniemi, strax utanför Jukkasjärvi, har jägaren Thomas Hedqvist börjat träna sin svart- och vitfläckiga pointer Bobby för att han så småningom ska kunna följa med på ripjakt.
Tjena! Hej, vovven! Hej!
Birgitta Isaksson från Jägareförbundet i Norrbotten klappar om 7 månader gamla Bobby innan han springer ut på ett kalhygge, inte långt från jägaren Thomas hus.
Jaha, står ju still för länge nu va?
Kom, Bobby. Stanna.
Thomas Hedqvist har jagat ripa på Girjas marken nästan varje år sedan 1993 och beskriver sin förväntan inför ripjakten, ungefär som om man väntar på julafton, surströmmingspremiären eller de första kräftorna. Och också för honom är just Girjas marker speciella.
Där vi har vårt läger, du har haft samma ställe, det är en gräsplätt in i riprisen med en kall källa. Och det är så fint att få vara där och sitta vid och gör en liten eld och steker lite ripbröst och sitter och ljuger där, har ganska gott. Och det är ett väldigt fint område, trevligt att vara i. Jag trivs där. Jag har gått dit också, jag har inte bara åkt helikopter, jag har gått till området. Kanske inte bästa jakten det vi håller till, men man känner markerna. Det är som man trivs, det som när man kommer dit så kommer man hem på något vis. Så känner jag att det finns andra marker, men problemet är väl att Girjasdomen kanske stänger de andra markerna också för oss i framtiden.
Bobby, kom!
Hunden Bobby springer iväg men återvänder snabbt igen.
Ja, stanna där. Nå. Visa att du kan sitta still.
Under domstolsprocessen har Girjas sameby sagt att lokala jägare ska prioriteras när det gäller jakträttigheter. Sen började samebyn med att skjuta upp jakten. Och jägaren Thomas Hedqvist håller inte med om att han och andra lokala ripjägare stör renarna.
Det är självklart, som vi ortsbor, vi tar ju hänsyn till renskötseln. Det gör, men som det är nu så är, jag känner inte att det är för renen skulle man förbjuda all jakt, utan det är andra bakomliggande orsaker. Det är för att kunna visa lite makt.
Thomas Hedqvist tror att många fler samebyar kan följa Girjas exempel och försöka gå till domstol.
Nej, jag vet inte att säga att någon har rätt till marken. Min mormor var same från Karesuando och hennes bröder var tvångsförflyttade ner till Jokkmokk. Och vi bor ju alla här. Vi måste kunna samsas. Jag fattar inte att det blir nästan som en gamla feodalsamhället att en liten grupp människor ska få bestämma vad andra ska få göra i markerna. Vi gör ju så, alla vi ortsbor, vi tar ju hänsyn till renskötseln. Vi vill ju inte stöd, det är självklart, de är en del av våran kultur här uppe också, lika mycket. Men många av oss som bor här uppe, vi är ju naturintresserade. Och då måste man kunna samsas. Men det här bygger upp nu en konflikt. Och jag är orolig för det här. Om de andra sommarbyarna nu börjar få mer makt också, då vet jag inte vad som kommer att hända.
Vad tror du kommer kunna hända
då? Ja, det kommer att bli många av de här samerna nu som är i, ska säga, som de säger, de är renskött. Många av dem jobbar ju inne i Kiruna, i gruvan, i samhället, på lasarett och överallt. De kommer att få det tufft om de driver det vidare på det viset att man inte, att man kan säga, ni får inte komma, men vi får komma och vara på området. Och jag vet inte, jag känner att det finns många människor som kommer ta till våld, tror jag.
På vilket sätt ta till våld?
Ja, att jag vet inte, man kanske inte kommer acceptera att folk, att man kommer in i städerna på samma sätt och handlar mat och det. Och sen ska man då, samma människor som man köper snöskotrar från och köper mat ifrån, de ska inte få vistas i naturen. Så det känner jag att det kommer att bli någon sorts konflikt. Jag vet inte om det blir våld av det, men det kommer att bli ni och vi mera. Istället för att vi borde ju vara tillsammans mera.
Men när jag frågar Thomas Hedqvist igen vad han verkligen menar med våld, så svarar han att det nog mest blir med ord.
Ja, jag tror det blir mera verbalt våld och att det kommer på något vis. Det finns idioter och galningar inom alla led. Så är det ju. Jo då, jag var lite ovanligt att vara ute med damer och gå så här i skogen när vi brukar vara ensamma.
Birgitta Isaksson på Jägareförbundet står bredvid och lyssnar. I en undersökning från Sametinget har samer beskrivit hur de drabbats av rasism, trakasserier och glåpord just för att de är samer. Men Birgitta Isaksson tycker att även de lokala jägarna är utsatta.
Jag kan själv uppleva att vi har en omvänd rasism. För att jag träffar renskötare eller de som tillhör en sameby som säger att jag inte får göra saker och ting. Medan jag inte skulle säga samma sak till dem, utan jag tycker att vårt liv tillsammans ska bygga på att vi faktiskt hittar lösningar tillsammans. Och det finns ju verkligen plats, du ser ju vilka vidder vi har.
Får du för det?
Tillbaka strax in till Kalixälven går Matti Blindberg från Girja sameby och sätter sig på en liten bergknalle.
Hösten, det luktar så gott, så tidig höst. Lite söt lukt nästan. Sen kommer det senare så blir det mer de här jorddoften.
Matti Blindberg säger att det har varit blandade reaktioner på beslutet att skjuta upp ripjakten. Vissa jägare har varit positiva, andra mer kritiska. Men efter Girjas domen fick polisen i området in ett tiotal anmälningar som rörde näthat mot samer. Vissa kommentarer beskrevs som hets mot folkgrupp. Och renar från samebyn hittades döda, berättar Matti Blindberg.
Ja, vi hittade här i vintras, så var det ju renar som var slaktrester vi hittade efter vägen och dräpta renar i skogen och sådär. Det har väl varit mycket på sociala medier.
Och vad har du fått för reaktion själv av det mer hatiska
slaget? Vet du, jag måste säga att jag har fått väldigt lite aggressivt. De som har varit, det är folk som har velat diskutera och haft en annan synpunkten jag har. Men vi har kunnat prata om saker och skilt som kompisar i alla fall. Så
tycker väl inte det har varit så farligt den biten.
Och för Girjas sameby och Matti Blindberg har högsta domstolens dom egentligen bara bekräftat det de själva alltid känt när det gäller marken.
Ja, det är erkänt. Våran känsla var rätt, vi hade rätt. Och jag menar, det är så ett rättssystem, en rättsstat fungerar antar jag. Känner du dig felbehandlad, du tar ju inte ut det på gatorna. Utan du går ju den formella vägen och vi har gått då via rättssystemet. Fått rätt. Och då måste ju omvärlden förhålla sig till det. Annars har vi ju anarki. Så, och domen är ju en väldigt stor seger för oss också. Jag tycker vi i samiska samhället, vi äger frågan. Vi måste driva staten framför och sätta press på staten nu.
Matti Blindberg pekar mot älven vi sitter in till. Botten i hans båt slår mot stenarna i strandkanten.
Den här älven vi sitter bredvid nu, Kalixälven, den var ju, de hade ju långt gångna planer på att dämma den. Men som tur var så lyckades rennäringen tillsammans med naturskyddskrafter stoppa den.
Han tycker det är märkligt att Sverige under 30 år inte ratificerat FN-konventionen ILO 169 som är ett av de viktigaste dokumenten för urfolk.
Det är väl lätt att peka på brister utanför det egna landet. Men sen när det kommer till den egna välfärden och den egna ekonomin, då blir man väl lite mer egoistisk. Vi har mineral, vi har skog, vattenkraft, vindkraft. Alla de här stora, tunga näringarna i svensk industri, de har ju sina rötter här uppe. Vattenfall, var ska de tjäna sina miljarder? LKAB, var ska de tjäna sina miljarder? Sveaskog, var ska de hämta sina miljarder? Det är ju här uppe, det är ju en kolonisering som har skett. Och sker än idag.
Stanna. Stanna. Är de vita under bärarna?
Jägarna Thomas Hedqvist och Birgitta Isaksson har hittat nästan mogna lingon i kanten av kalhygget. Hunden Bobby äter annat.
Men han är mest intresserad av att äta renskit då, från vintern. Så det är mycket ren här under vintrarna i områdena. Ja, gå på.
Men de äter renbajs alltså?
Jo, det är. Det är godis.
Men alla jag pratar med är överens om en sak. Frågan om rätten till marken handlar om så mycket mer än att Girjas sameby skjutit upp ripjakten med några veckor.
Den större frågan är ju verkligen jättestor. För vi kanske snart börjar vara för många på den här planeten. Och var ska vi då ta alla tillgångar till det inom min mobiltelefon, till allt det som alla dessa miljarder människor behöver? Jag tror att det i framtiden är jättesvårt att avsätta såna enorma områden som till exempel en tredjedel eller halva Sverige för en liten näring som rennäringen, när vi tittar på hur det ser ut på vår planet. Vårat område kanske är dit alla klimatflyktingar eller en stor del av klimatflyktingar måste komma om 100 år, vem vet. Så att det är en jättestor fråga och den har ju ingen något svar på.
Matti Blindberg från Girjas sameby tar båten tillbaka över Kalixälven. Och för honom är själva marken en förutsättning för hans existens.
Kunna skydda landet, skydda markerna som ger oss möjlighet att vara ett urfolk och som ger oss en möjlighet att utveckla kulturen, att den är levande. Vi är ingen museal företeelse, utan det är en levande kultur.
Du lyssnar på Konflikt om urfolkens eftertraktade mark. Och medan resursrika platser som Australiens ökenlandskap och Amazonas regnskogar ofta uppmärksammas internationellt som slagfält mellan olika intressen nu, så har också Sverige fått sin beskärda del av internationell bevakning.
There are 8 seasons in the Sami calendar. Each coincides with a stage in the life of their reindeer.
Här ett inslag i BBC från 2014.
It's here at the site of the proposed Kallak iron ore mine that the
British Från Kallak, platsen där det brittiska bolaget Beowulf Mining börjat testborra vilket ledde till protester från samebyn som har rena där och demonstrationer.
It's very sad to stand here and see these graves and see what the Swedish government is doing against my people, the Samis.
Det här har sedan dess blivit en långdragen historia. Vi ska inte gå in i alla turer, men nu ligger frågan på regeringens bord och de har fortfarande inte fattat beslut om ifall gruvan ska få grönt ljus. Och många bedömare ser nu Kallak som ett större vägval mellan samernas intressen och gruvnäringen och de jobb den kan skapa. Och en fråga som blivit aktuell nu är om högsta domstolens dom i Girjas, där man ju uttryckligen säger att samerna ska få ha medbestämmande om marken. Kan den stärka också samebyn där i Kallak som vill stoppa den här gruvan? Och du, Ulrika, har pratat med en av dem som företräder gruvbolaget Beowulf Mining för att höra hur de tänker om det här nu.
Ja, Göran Färr.
Ja, jag heter Göran Färm och är styrelseordförande i Beowulf Mining som driver det omtalade Kallak-projektet.
Han är också pensionerad politiker med tidigare framträdande poster inom socialdemokratin. Och den där domen skapade såklart en viss stress också bland gruvbolagen.
Alltså, vi har haft jurister som analyserat det här fallet åt oss, därför att det fanns ju naturligtvis en oro hos oss också, men jag tror faktiskt inte det. Alltså, jag tror snarare att det är så här att Girjas-fallet visar att det är absolut nödvändigt att hitta en formel för samexistens mellan samernas rättigheter och andra verksamheter, den övriga befolkningens behov av jobb och investeringar och så vidare. Man ska komma ihåg att det råder renbetesrätt på bortåt hälften av Sveriges yta. Och det vore ju orimligt om bara renskötande samebyar skulle ha makten över hur hela den där ytan ska användas. Och jag tycker att regeringen i det här läget skulle ta ett initiativ till att se till att att man skapas en modell för hur man ska hantera den här sortens ärenden. Oavsett om det handlar om vattenkraft eller vindkraft eller vägar eller gruvinvesteringar eller vad det är, som tillgodoser båda parters intressen.
Den sameby som direkt berörs av gruvprojektet, Jokkokaska sameby, menar bland annat att en gruva skulle skapa ohållbara problem för renskötseln eftersom passagen där renarna passerar bara är 8 kilometer bred och viktiga vinterbetesområden skulle försvinna. Jan-Erik Lenta, som är ordförande i samebyn, säger också till oss på konflikt att han tror att Girjas-domen är till deras fördel. Men Göran Färm hoppas förstås på en kompromisslösning.
Man kan frakta renar med lastbil eller man kan stängsla in leder, och det finns alla möjliga vägar som har prövats i andra sammanhang, och jag är helt övertygad om att det går att hitta sådana här också.
Det vi ser utspela sig här är ju också ett arv efter minnen av förtryck från den svenska statens sida. Men hur ska man då förhålla sig till det när man, som i Beowulf Minings fall, ert fall då, vill göra affärer på ett sådant område?
Men där är vi ju långt ifrån ensamma. Jag menar, då får man tala om Vattenfall och då får man tala om skogsbruket och då får man tala om LKAB och så vidare. Jag menar, vi är ju inte ensamma om att vilja bedriva ekonomisk verksamhet i renbetesland. Och det finns ju, där finns det ju hur mycket exempel som helst. Jag tror inte att det finns någon som tänker sig att hela det som idag är renbetesland enbart skulle vara till för samerna och rennäringen. Och det ska vi inte glömma. Alltså, jag tycker det finns all anledning att ha i minnet hur urbefolkning på olika håll i världen har behandlats. Och även svenska samer tillhör ju definitivt de som har behandlats illa under århundradenas gång. Men det innebär ändå inte att man har hittat en vettig lösning för alla de människor som bor i Norrlands inland, samer och icke-samer. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att, ja, med min bakgrund som socialdemokrat och bakgrund i fackföreningsrörelse och annat, att Sverige som gruvnation får ett lyft. Det har inte startats en enda ny gruva i Sverige på hela 2000-talet, och det där börjar att få effekter på hur man ser på möjligheten att investera i Sverige och Sveriges rykte som gruvnation. Så det är viktigt både lokalt och för Sveriges ekonomi.
Så säger alltså Göran Färm, som företräder gruvbolaget Beowulf Mining. Vad säger då regeringen om den här kritiken? Vi har försökt få en intervju med näringsminister Ibrahim Baylan, som är den som är ansvarig både för gruvprojektet och andra frågor som rör samernas markrättigheter. Men det har inte varit möjligt. Istället väljer han att svara skriftligt på våra frågor. På frågan om Sveriges rykte som gruvnation står på spel här så skriver han: investeringar är generellt viktigt för Sverige som ett land med stor andel handel. Men han understryker att Sveriges råvaruresurser ska utnyttjas mer effektivt och hållbart. När det gäller kritiken mot att Sverige inte ratificerat urfolkskonventionen och inte gett samerna tillräckligt inflytande i beslut som rör marken de nyttjar, så svarar Ibrahim Baylan att, citat, regeringen kommer i enlighet med det Sverige meddelat FN:s råd för mänskliga rättigheter att arbeta i riktning mot en ratifikation av konventionen ILO 169, slut citat. Men, avslutar näringsministern, det är dock ytterst en fråga för riksdagen att besluta om. Vi började ju det här programmet om urfolkens mark med att berätta om hur grottor i Australien, där man hittat spår av människor som levde för 46 000 år sedan, sprängdes i luften av ett gruvbolag. Men att ett urfolks historiska bosättningar eller gravplatser förstörs vid exploateringar av naturen, det händer inte bara där. Konflikts Katja Magnusson har tittat närmare på ett annat fall där samiska kvarlevor flyttats och som nu är på väg emot en sorts lösning.
Nu är vi nog nästan framme.
Sigrid Sacka Stångberg och jag följer stigen genom skogen förbi en liten bäck till det lilla träkapellet på gamla Kyrknäset strax utanför Tärnaby i Västerbottens inland.
Där syns nu kyrkan.
I en glänta bland ombungsbuskarna ligger en ensam gravsten, men inristningarna är täckta av mossa och svåra att läsa.
Här vilar stoften av det som under tidigt 1700-tal gravsattes på Vila kapellplats.
Den här berättelsen startar i början av 1700-talet då minst 25 personer begravdes vid ett kapell längre norrut. De döda låg i samiska pulkor, akjor. Där vilade de till 1960-talet då vattenkraftsutbyggnaden av Umeälven gjorde att gravarna riskerade att hamna under vatten och sköljas bort.
Tärna församling ombestörjde på grund av dämning överflyttningen. Vila i frid.
Efter en utgrävning flyttades kvarlevorna hit till kapellet för att begravas på nytt. Men då, på 60-talet, togs vissa kroppsdelar bort ur gravarna, berättar Sigrid Sacka Stångberg.
Deras kropp finns här, det var ju 25 individer. Så deras kropp är här, men 12 individer har borta sina underkäkar. Och en del har också borta sina överkäkar. Så är det.
Käkarna och ett antal tänder fördes istället till Tandläkarhögskolan i Umeå. Där blev de liggande tills en lokal journalist upptäckte dem i en monter 2007.
Och det är ju märkligt att man bara kan ta så där, skända en kropp och så ta. Och så ska man på något vis vara över. Det ska stå över allt annat detta att man ska forska. Det är ju verkligt ovärdigt och kränkande.
Nu har det gått mer än 50 år sedan käkarna skildes från resten av kroppen. Det har varit en långdragen process, men nu, senare i september, planeras en ny begravning då tänder och käkar ska läggas ner här i jorden igen.
Men har ni pratat om hur det ska gå till?
Ja, alltså, det ska ju vara en värdig ceremoni. Och det vi har pratat om är ju att du kommer med kvarlevorna i...
Sigrid Sacka Stångberg håller i ett öppet möte för att prata om hur begravningen ska gå till. Precis som på 1700-talet ska kvarlevorna bäras i en specialtillverkad samisk akja.
Det är ju en söndag det här. Och att oliver får komma med akjan dit och att ni får hjälpas åt då.
Utspridda i en ring vid den gamla gravstenen står representanter för samer i trakten, Västerbottens museum, länsstyrelsen och kyrkvaktmästarna som ska gräva graven.
Vad är resultatet av de där käkarna då? Får vi veta det? Vem, hur ålder och någonting? Det är ingen som vet.
Birgitta Andersson kommer från en av samebyarna som idag bedriver renskötsel i området där kropparna först begravdes.
Men varför?
Runt om i ringen finns fler frågor om hur det egentligen kunde gå till så här och vilka som ligger i gravarna. Birgitta Andersson tycker att staten som byggde ut vattenkraften i Umeälven har ett stort ansvar för hur allt har gått till.
De har ju grävt upp dem där de skulle ligga egentligen. Men det är ju staten som har vänt upp. Så det är klart de måste ju tillbaka till jorden igen. Men de ligger ju med de här, jag blir lite där med käkarna. De har ju haft något syfte när de har tagit med sig dem till Umeå. Det måste de ju ha haft. Men man får ju aldrig veta något sånt.
För samerna här väcker käkarnas öde minnen inte bara av gravar som flyttats då vattnet höjts, utan också av rasbiologins tid. Då forskare så sent som på 50-talet reste runt i området för att fotografera samer och mäta deras skallar. Flera har familjemedlemmar som undersöktes. Birgitta Andersson tycker att det var grovt att föra iväg käkarna.
Jag säger nästan som att de har ju behandlat de där precis som rovdjur behandlat. De har tagit bara en del och så farit med. Så ovärdigt har det varit.
Att man har bärare från områdena där de tänkas kan ha kommit ifrån.
Mötesdeltagarna diskuterar vilka som ska bära akjan, pulkan med kvarlevorna.
Samer då som gör det. Så det får vi väl se vilka som, ni som är här kan ju känna för att bära. Det där måste vi resonera om, fyra ja. Kanske.
Det var ju väldigt bra.
Och Sigrid Sacka Stångberg hoppas att de kroppsdelar som först begravdes på 1700-talet nu till sist kan få ro.
Man behöver inte på något vis fundera över det här. Nu är de på plats och här ska man inte störa dem. Och här ska de få vila i frid och det känns väldigt bra.
Birgitta Andersson tycker att den här begravningen borde ha skett för länge sedan.
Det är nästan för sent. Alltså inte för sent, men alltså det ska vara för... Då får staten se hur de har varit. Hur de har behandlat oss. Det kom ju upp då titeln hur vi har blivit behandlade.
Så att vi kan ju gå ner dit och fortsätta prata. Det kan vi väl göra. Det är ju inte så många och inte har vi så bråttom.
Gruppen flyttar från gravstenen ner till fikaplatsen vid sjön. På elden står en kanna kokkaffe och småkakor skickas runt.
Jag har också tagit sånt.
Kolla inte vad 90.
Norsk skopa. Jag tog inte en mandelkugg. Nej.
Mellan fika småpratet om samisk slöjd och barn som ska gifta sig diskuteras också den större frågan om rätten till marken.
Nej, men det är ju rätten till land och vatten. Så det är klart det är väl mest känsligt.
Birgitta Andersson känner sig tveksam till statens vilja när det gäller samers rättigheter.
Alltså, man är ganska så skadad sin barndomen. Man har blivit så kränkt och så. Det sitter så djupt inne det här.
Vad skulle krävas då för att nå någon sorts ursäkt? Eller vad är det som behövs för att förändra det där?
Sverige vill ju inte ens gå med i ILO så jag vet inte. Och se bara den, en sån sak. Så jag tycker det verkar svårt.
Vad är det handlar om framförallt som är känsligt?
Ja, det är väl land och vatten. Det tror jag. Ja, det här är gräsmålet också. Du ser ju hur det blev. De har inte haft det lätt, de som har bott där uppe heller. De har ju haft det jättekämpigt. Men de har ju varit krigare. Och det är ju många som vill säkert göra likadant som dem. Men alltså, vi har ju blivit ganska så... Fått många ärr på oss, man så säger. Och vi orkar inte riva upp de där såren. Alltså, det är många som tänker så.
Konflikt gjordes idag av Katja Magnusson, Ulrika Bergqvist och mig, Robin Olin. Tekniker var Johanna Karell.
Hej, jag heter Sara Stenholm Pihl. Eftersom du har lyssnat på Konflikt tänkte jag tipsa om en annan podd, USA-podden. Vi finns också i SR Play och där poddar finns och berättar varje vecka om amerikansk politik. Lyssna gärna på den också.